Jag är tillbaka på Hasslö, som är min barndomsö i Blekinge skärgård. Jag sitter länge kvar i bilen utanför min mormors hus medan höstens skymningsmörker faller. Min mormor Edith dog för ett år sedan. Hon lämnade inget sår men ett obegripligt tomrum. Vi ringde varandra nästan varje dag och jag önskar ibland att du kunde åtminstone tagit en mobiltelefon med dig, mormor, och skickat en sms någon gång ibland till mig, eller jag kunde sända någon till dig. Min mormor Edith blev nästan 100 år gammal. Hon omfamnade med sitt liv ett helt sekel. Två världskrig och ett kallt krig och en Berlinmur som skulle falla så småningom. Hon fick vara med om nazismens och fascismens och kommunismens alla illgärningar. Hon fick vara med om när rösträtten för kvinnor blev till. Hennes mamma var 30 år när hon fick rösta första gången. Hennes mormor Hanna Karle var över 50 år när hon fick rösta första gången. Och mormor Edith var med om de sociala reformernas och välfärdssamhällets framväxt. Men hon glömde aldrig barndomens fattigdom och armod. För Hasslö var en fattig ö på den tiden. Beroende av fiske och stenhuggeri och ett magert jordbruk. Allt kunde slå fel. Det var ett samhälle som ständigt levde på marginalen. Och det var ett samhälle där varje människa levde på marginalen. En infektion, en förkylning, en öroninflammation. Varje sjukdom kunde utvecklas till något livsfarligt. Det var få som dog av välfärdens sjukdomar. Det var desto fler som dog av fattigdomens sjukdomar. Och min mormor mindes långt upp i hög ålder skolkamrater som hon hade deras namn. De som hade gått hem från skolan en dag för att aldrig mer komma tillbaka. Min mormor Edith, som blev nästan ett sekel, hon ville aldrig väcka den som sov. Nej, nej, låt henne sova en stund till. Och det dröjde innan jag förstod att det där var så djupt rotat hos henne. Därför att när hon var liten flicka, kanske bara 5-6 år gammal, så blev hon väckt varje morgon tidigt i gryningen för att tillsammans med pappa Per Samuel, hand i hand med honom, gå igenom Enemarken ner till sjön och sjöbordarna för att sätta bete på de ålakrokar som han sen skulle lägga ut i fjärdarnas vatten. Och alltid sparade hon mat som hade blivit kvar vid måltiderna. Plockade ihop, så till att vi avslutade måltiden. Satte in det som var kvar i kylskåpet eller skafferiet. Och så sa hon, det kan ju alltid komma någon. Och med det menade hon, det kan alltid komma någon som är hungrig. Någon som behöver något att äta. Och vi som ville äta upp jordgubbarna till sista gubbe, vi blev lite irriterade på mormor. För detta ständigt, det kan komma någon som behöver. Solidariteten, det du har ord som du använde, var en livsnödvändighet i min mormors barndom. Sammanhållningen var nödvändig för att man skulle kunna överleva. Idag drabbas din granne. Imorgon kan det vara du och din familj som drabbas. Det är nödvändigt att dela brödet. Det kan komma någon som behöver. Och solidariteten måste omfatta alla. Min mormor Edith bjöd in också främlingar i sitt kök. Från min barndom så minns jag Sigena-Kalles besök på sommaren. Och Sigena-Kalle var hövding för den klan av romer som brukade komma till Hasslö på sommaren. Slå upp sina husvagnar och sina tält. Och som aldrig blev utsatta för någon missaktning. Som aldrig skulle tvingas att bryta upp och lämna. Utan som fick vara där på ön. Och Sigena-Kalle blev en av mormors allra bästa vänner. Mormor Ediths bror Karl var i sin ungdom en rastlös karl. Han var kraftfull och festade och svor, sa han själv långt senare. Och sen en gång i 20-årsåldern så höll han på att segla ut sig. Och det var så det gick till, att han hade tagit sin stora blekingeka över till fastlandet och lastat den full med ved. Och så gav han sig tillbaka ut mot Hasslö, fjärdarnas vatten, ut över det nästan öppna vattnet. Och så kommer en oerhört mäktig våg och förskjuter lasten av ved så att Karl kapsejsar där ute. Och i sin förtvivlan i det kalla vattnet så ropar Karl, mannen som festade och svor: hjälp mig Gud, hjälp mig, och jag ska ge mig till dig under resten av mitt liv. Och Gud hjälpte honom. För Karl blev hjälpen att överleva. Den hjälp han fick där ute i det iskalla vattnet, det blev hans yttersta bevis på Guds existens. Och i hela hans långa liv, han blev 96 år gammal, så fanns Gud där i allt han gjorde. I vardagen, i köket, ute på fisket, hans livslånga fiske. Och Gud kunde ingripa i hans liv, Gud kunde hjälpa. Och det var Karls skyldighet att också hjälpa andra, att ta ansvar för andra. Och det såg Karl som en kallelse från Gud. Att den som tror på Gud kan inte bara isolera sig från andra. Och jag själv som ofta säger så här: Gud, uppenbara dig för mig så att jag får bevis. Jag kanske skulle lära mig att vända på det och säga så här: Peter, uppenbara dig för Gud genom den goda handlingen, genom hjälpandet, genom solidariteten. För solidariteten är ju en livsnödvändighet också i vår tid. Idag drabbas din granne, imorgon kan det vara du. Idag rivs romernas läger både i andra länder och de utsätts för missaktning och diskriminering också i vårt land. Idag kan jag tala, imorgon kan jag vara slagen till marken. Och fattigdomen är lika outhärdlig idag som den var på min barndomsö Hasslö i början av förra seklet. Nu har mörkret fallit över min barndomsö och stjärnorna lyser så klart på himlen. Min mormor Edith är borta och min morfar Herbert är borta. Karl är borta och Sonja och Disa och allt vad de heter. Men när jag ser upp på den stjärnklara himlen så kan jag tänka att är det där ljusströmmen som jag ser på himlen, är inte det en blekingeka som sträcker för segel? Som sträcker för segel över himlavalvet. Och när jag står där så öppnar sig också salmen för mig: var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleksfrid, som ingenting begär. Du är på väg, en dag blir natten vit, en dag och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. Och just där på Hasslö, min barndomsö, en höstkväll när mörkret har fallit, så kan jag känna den där märkvärdiga känslan av livets märklighet, att jag finns här. Jag finns här nu. Och i denna känsla av nu så finns också bilden av jorden är ett litet sandkorn, ett stenkorn i ett universum som består av tusentals stjärnsystem. Och kanske finns det ytterligare universum som vi inte vet om. Men vi är ett stenkorn som får plats i innerfickan på Guds kavaj. Och så växer det inom en känsla: jag är en del av detta. Och allt är en del av mig. Och jag ska vara en del av alltet också den dag som jag själv är borta.